Jag börjar testa min andning bara så att jag lever.
Och du andas fortfarande?
Jag andas fortfarande. Jättejobbigt om någon skulle höra det i 45 minuter. Andning. Är det 31? 100?
Ja. Precis som när du frågar för 10 sekunder.
Okej, då åker vi. Hej och välkomna till avsnitt 131. Ska vi ta det igen?
Ja, vi tar det igen. Ja.
Hallå eller? Nu är det avsnitt 131 du lyssnar på podcasten.
Ja, det är det. Jättebra.
Av podcasten En präst och en mammut.
Direkt från Göteborg denna vecka.
I fiskekyrkan sitter vi här bland
gösarna.
Läckfiskarna.
Nej, men gös religiös, som de säger.
Ja. Sluta börja inte i den änden och öppna den där asken. Vi sitter här som vanligt och poddar.
Vi sitter inte i fiskekyrkan.
Och det är jag som kallas mammut, heter Andreas. Jobbar som pedagog i Svenska kyrkan i Sollentuna. Och mitt emot mig har jag min vapendragare.
Och det är jag som heter Kjell och kallas för präst och är även detta i Svenska kyrkan.
Hur har vi haft det sen vi såg sist?
Jo, jag har inte hunnit prova lussekorven.
Nej.
Jag hade haft planer på att prova lussekorven. Det, för er som eventuellt har missat denna kulinariska läckerhet, jag gissar att det är, så är det ju så att en sån här kioskkedja, som jag inte ska säga namnet på, för att de har inte sponsrat oss helt enkelt. Men Pressbyrån är det alltså.
Men om Pressbyrån är sugen på att sponsra oss så är de ju varmt.
Får gärna göra det, absolut. Och de har ju i år en nyhet där de har korv i lussebulle. Mm. Istället för bröd så får man lussebulle. Och det låter ju som en, alltså kombinera korv och lussebulle låter ju fantastiskt. Så att jag skulle vilja prova denna lussebullekorv, men jag har inte gjort det än.
Allt är inte gott att kombinera, det vet vi ju. Alltså ja. Två goda saker behöver inte bli en god sak, så kan det ju.
Nej, titta bara på den här potten. Ja, precis. Nej, så är det ju, så är det ju. Jag menar pannkaka och
ärtsoppa på varann.
Ja, men jag tänkte mera pannkaka och choklad pudding kanske inte är så gott heller. Eller,
det var ganska dåliga förslag båda två. För båda går ju ändå choklad och pannkaka.
Ja, men kan ta köttbullar och
mos.
Köttbullar och mos.
Köttbullar i risgrynsgröt.
Köttbullar i risgrynsgröt, ja precis. Risgrynsgröt med ketchup eller något sånt.
Inte tillsammans.
Ja, just det.
Okej, hörru du, det var lågt. Och jag har fortsatt på samma låga tema. Du och jag, vi jag tror inte att du känner igen den här problematiken som jag kommer leverera nu.
Okay.
Och det är på grund av
min ålder.
Nej. Men det är ju kallt ute.
Ja.
Och då klär jag mitt huvud i mössa.
Ja.
Och då får man så himla illa sittande frisyr efter man tar av sig mössan.
Jag tror du skulle säga en ful ansiktsform, för det fick min pappa
hjälp. Ja, men det får jag också.
Tennisboll med strumpa på, såg han.
Ser ut som en bebis innan mössan. Men och det är ju en sak, det kan man känna så mycket åt. Men att liksom hår blir så himla risigt och rufsigt. Och ja, det är något
det drabbar ju inte mig så mycket. Nu för tiden, nej. Jag hade ju längre hår förr.
Så du vet ju hur det har varit.
Jag vet hur det har varit. Oj, jag det minns, det sitter djupt i mig fortfarande.
Ja.
Ja.
Och sen sitter ju alla då från nu är ju du självrakad, tänkte jag säga, men Skalliga riksförbund, de sitter ju och kokar där. Ja, de sitter med sitt långa hår och tycker att det är jobbigt. De önskar bara hår.
Och de vill bara ha hår. Ja. Eller också säga, tur att vi inte har hår just den här årstiden.
Ja. Den är ju populär på den på Skalliga riksförbund.
Ja, jag kan tänka mig det.
Dess årsmöte så spelas den upp.
Vi är lite trötta idag. Ja. Vi har hela förmiddagen ägnat oss åt att skrika och åtminstone jag och föreställa personer. Vi har ju haft julvandring som vi nämnde i förra avsnittet. Så har vi haft börjat med julvandring och det är väldigt roligt och väldigt tröttsamt. Det är inte tröttsamt men tröttande.
Tröttande är det verkligen. Glädje men tröttande. Innan vi har en gäst med oss idag. Vi ska alldeles strax kasta oss på honom. Som vi brukar göra. Men jag vill bara ta en sak och det hänger ihop lite det vi ska prata om idag.
Just det.
Så jag har en artikel med mig faktiskt. Och vi har ju under ganska under 4 omgångar skickat volontärer till Teneriffa.
Och de, två stycken var ju våra utrikeskorrespondenter.
Precis, som vi alldeles sen återknöt i
Men hem kom många roliga reportage.
Ja, och hem kom de och de är tillbaka här i församlingen och mår bra. Så.
Ja,
om de har suttit här i 6 månader och väntat på
att... Har de inte kommit hem
än? Nej, de har kommit hem. Men... Det som är att på Teneriffa så är det en artikel i Svenska kyrkans tidning som handlar om att de inte kan ta emot volontärer mer. På grund av en någonting med spansk lag. Det är någonting med spansk lag. Och de är ju väldigt ledsna för det, för att deras verksamhet, likt många andra utlandskyrkor, bygger ju på att man får dit den här typen av arbetare. Alltså volontärer som är där under högsäsongen och finns med i verksamheten. Liksom. Sen under lågsäsong så klarar man sig ju med befintlig personal. Här på Teneriffa till exempel, när det är volontärer som 9 stycken, annars är de 5. Och det är klart, det blir en stor skillnad. Och det finns inte ekonomi. Så det är avgörande för dem att de får volontärer. Men här då, nu är det inte blivit en lagförändring i hela världen. Utan det är en spansk lagstiftning som sätter stopp då för de här ungdomsvolontärerna. Tråkigt.
Verkligen, för att de som har varit där har uppskattat det, har jag förstått, och tyckt att det var jättekul och utvecklande och allt möjligt. Och församlingen där har uppskattat det också, vilket jag begriper också, församlingsborna där.
Jajamensan, det kom ju lite nytt liv liksom då varje säsong. Och just där på Teneriffa, där är ju många såna här som är där under hela säsonger. Alltså det är ju inte bara veckogäster som bor där, svenskar.
Som bor där och där kyrkan har en stor betydelse.
Precis, som vi har varit inne på väldigt många gånger när vi har haft våra utrikeskorrespondenter på tråden. Så att säga. Men så det är trist, jag hade inte så mycket mer att säga, men vi ska prata lite om ämnet idag kan man säga på ett sätt. Så jag vill bara lyfta det, så jag hoppas att de kan hitta en lösning på det här problemet.
Verkligen.
Okej, nu kastar vi oss på dagens gäst som är Joakim Winbom. Välkommen hit.
Tack så mycket, hej, hallå eller?
Hallå eller?
Och Joakim också, jag tror knappt jag hört dig kallas det.
Nej, det är inte ofta.
Nej, just det, Jocke kallas han i kyrkan här då.
Ja.
Och du är ju ungdomsledare, konfirmandledare, jobbat, ja men allt möjligt. Vi ska prata lite om din... Du har varit ute på en spännande resa. Men vi börjar som vi brukar. Hur var din resa in i kyrkan?
Det är en lång väg, men också... Den är ju det här klassiska med att det börjar i konfa-sammanhang.
Just det.
Med att jag åkte på ett konfa-läger där du var min lägerchef.
Just det.
Och för mig så... För mig var det en ögonöppnare i att så här kan man faktiskt vara och bete sig, i princip. Ledarna för mig där var en otroliga stora förebilder i bara hur man kunde vara mot andra människor. Och det tyckte jag så skitkul ut, så jag ville också bli ledare. Och speciellt var det väckningar som var det som drog så mycket. Och sen fattade jag kanske mer bollen om ansvaret och den seriösa biten kanske senare i ledarutbildningen och så. Då jag fan började finna min tro och så också mera än att bara inspireras av det roliga i det hela.
Ja. Så från början var det kanske någon form av makten som lockade. Nej, jag menar, skämtsida, men det är många som, och det är ju så, många vill ju kanske först, alltså inledningsvis tillbaka och vara konfaledare för att man tycker att det verkar kul att vara ledare på grund av att man får... Ha också lite makt, alltså sådär, och kunna busa med konfirmander och väcka dem som är en återkommande rolighet. Så man sen, såhär, jag slipper gärna för då får jag sova en stund till.
Så känner jag nu också.
Det förstår jag.
Det är ju inte helt ofarligt att väcka heller. Vi vet ju folk som har fått smällar i ansiktet.
Ja, flygande väckarklockor och telefoner är det ju nu.
Jag blev ju väckt med en megafon första morgonen, kommer jag ihåg. Ja. Och då liksom, det här vill jag också göra mot. Men det är väl det där liksom yttre lagret av det hela. Medan det är mer djupare är också att jag ville också göra, så som ledarna väckte upp för mig, så ville jag göra det till konfirmander och liksom kunna ändra och vara med och delaktig i en liksom moralisk resa och mognad.
Ja, och det har det ju varit sedan länge.
Ja.
Du har väl du måste ha varit en 8-9 år sedan någonting du själv konfirmerades och sen har varit med då i
kyrkan. Exakt, 2009 konfirmerad och sen 2011 varje sommar har jag kört. Och här i Sollentuna, alla olika sorter
av olika läger och läsårsalternativ. Ja, du har ju verkligen varit en riktig, inte bara en lägerräv utan en konfaräv så, som ledare har varit med och gjort massor. Du slog ju också någon form av rekord 2016 här, att vi hade väl 5 konfagrupper eller
16-17 runt 180 konfirmander totalt på ett år.
Det är bra.
Så, jag vet inte om det var 90 eller inte.
Nej, det är ju frågan, det är nog gränsen när det går över, för jag vet att du gjorde väl 3 sommarläger också.
Att 2 termins konfirmander och 3 sommarläger.
Och det
kan jag säga att det är svåröverträffat.
Det är svåröverträffat och sen är det sunt eller inte.
Nej, men det gjorde du. I efterhand så vet jag att det är för många än vad man hinner vara delaktig liksom.
Så är det verkligen. Hur många av de där 180 namnen tror du att du kommer ihåg?
Och jag har alltid svårt med namn också sådär. Alltså jag kan ju ansikten och så. Jag träffade bara på nu veckan precis när jag kom hem. Så såg jag några som kände i alla fall igen mig. Och jag vet vilka de är. Mm. Och jag vet vilket läger. Men liksom namnet och så, det är jag ledsen för. Men det sitter inte helt.
Nej, och det är tråkigt. Jag lider ju av samma sak efter 1000 gånger. Jag brukar säga, tjena killen. Tjena tjejen. Kul att se dig. För de känner ju igen, såklart. För de har ju bara haft oss. Men det går att lösa det där. Men det är ingen kul. Man vill kunna namnen. Det är viktigt.
Med jag tycker det där är en viktig grej. När man är på läger. Alltså jag glömmer ju såklart också namnen efter läger. Men jag sätter en jag tycker det är viktigt. Att lära sig namn när man är på läger. Ja. Så att alla ska åtminstone känna sig så pass sedda att de vet, att vi vet vad de heter. Ja. Sen för min del så är det så att jag lär ju inte känna dem så mycket mer på närmare som liksom ungdomsledarna gör, men åtminstone att jag kan namnen och klara det över konfirmationen så att jag kan säga deras namn i konfirmationsgudstjänsten. Det tycker jag är viktigt, att de ska känna att de är viktiga.
Absolut. Men du har gjort mycket annat i kyrkan också. Du har ju liksom varit ansvarig för olika så här ungdomskvällar liksom,
hänghockey och sånt där. I Kummerby
och sen har du också jobbat här i församlingen och då jobbat i kyrkan, nämligen Kummerby kyrka. Vad är det bästa med kyrkan? Det är ju svårt när man är med så mycket kanske, men det är någonting sådär som tycker det.
Alltså det är något jag tänkt på flera gånger liksom, alltså vad är det som får mig att fortsätta? Till skillnad när jag ser alla mina kompisar som börjar kanske plugga eller liksom och försvinner iväg ifrån Sollentuna. Men det jag tyckte i alla fall med vår församling är att vi har ett sånt skönt arbetslag. Har jag alltid tyckt i alla fall. Och det är en sån... man bryr sig, folk bryr sig om varandra till skillnad från andra arbetsplatser jag har varit på lite smått, allt från vikarie eller liksom där just det. Man ramlar in i en skola och man blir inte sedd.
Nej.
Här blir man sedd av folk, tycker jag i alla fall. Men sen är jag också en sån person som vill ta upp rummet lite.
Ja.
Så om man inte ser mig så får jag folk att se mig.
Ja, men det, så är det ju. Jag hoppas att många känner igen sig i den bilden. Och jag tror nog det också att man känner sig ganska sedd här. Sen precis innan sitter vi säger att vi inte kan ha namn. Men vi vill
sedd. Det är inte nödvändigtvis kopplat till namnen så.
Nej.
Men vad är det sämsta med kyrkan då?
Oj. Det är en hård fråga.
Var finns det förbättringsmöjligheter?
Så, så
den klassiska anställningsintervjusfrågan. Vad har du för
förbättringsmöjligheter?
Ja, alltså, jag har ju varit så himla insonad på ungdomsarbetet här i Sollentuna. Liksom. Det är ju det är mitt hörn eller min nål liksom, av den här. Och jag tycker ju alltid man kan göra mer. Typ. Det är liksom att... ge mera utrymme för mera liksom, kanske höja upp budgeten eller att budgeten finns men man använder inte av den budgeten som finns och liksom,
just det.
Det är bara att fortsätta.
Det är ju jättebra utvecklingsmöjligheter att dels där behövs pengar skjuta till pengar så och att använda de resurser vi har på bästa sätt. För det är ju också någonting som återkommer här sen dag ett. Liksom, vad ska kyrkan göra? Det är också svårt. Vi har alltid en avvägning. är det här vi ska satsa på eller är det här vi ska satsa på? Det är väldigt, väldigt svårt.
Men det är också lite som en konstnär som alltid målar och blir aldrig nöjd med sin... Liksom, det, man kan alltid förbättra. Mm. Mm. Så känner jag också mycket med liksom, att ja, nu har vi fått igång ett ungdomshäng som funkar, men vi kan göra det bättre också. Mm. Vi har möjligheterna för att få det ännu mer rutin. Alltså.
Och det tror jag är viktigt, att inte bli bekväm. Alltså hela tiden fråga sig, är det här bra? Eller ska vi göra någonting? Ska vi förändra någonting i det här? Liksom? Det som funkar förut funkar inte då. Det vet vi, det går väldigt fort.
Det går verkligen i vågor. Det som är jättepoppis ena veckan är ute veckan därpå.
Ja, verkligen.
Ja. Även i kyrkan så här.
Vi ger oss på din resa. Vad är det du har gjort?
Jo, ja, för att förklara hur den som inte har hört. Jag har varit med i utbytesprogrammet som heter Ungern världsvida kyrkan. Som Svenska kyrkans internationella arbete håller i.
Just det.
Och det är då ett utbytesprogram där jag har varit som stipendiat, inte volontär. Där jag och tre andra åkte till Tanzania i 3 månader. Samtidigt som det har varit fyra stycken i Brasilien, 4 i Costa Rica, 3 i Filippinerna.
Just det. Så det, och vi skår till så att man, om man vill vara med på det här så får man söka helt enkelt en plats och sen får man hålla tummarna och hoppas att man får bra referenser.
Ja, alltså det är ju att det är ju inom stiften liksom. Ja. Så det är ju inte alla från Stockholm. Det var jag och en till från Stockholm.
Just det.
Totalt, och sen har det varit nästan alla stift förutom Gotland vet jag inte skickade någon och så. Eller om de inte hade någon som sökte därifrån. Så det blir en stor samling från hela landet som åker ut på det här. Så jag åkte med kom från Luleå stift, Göteborg stift och Strängnäs stift.
Okej, just det. Så det blir en... och innan man ges ut, visst är det så att man får gå någon så här preppkurs för det här liksom? Alltså man förbereder sig.
Exakt. Hade en i Sigtuna först i början av juni där vi hade liksom bara så här... lära känna vad är det vi egentligen ger oss in på, mer liksom mycket mer information. Där jag lärde mig bra mycket mer också om Svenska kyrkans internationella arbete. Ja. Något som jag innan inte haft någon koll på. Jag sökte det här programmet lite mer, tror att det skulle vara en volontärskap i där jag skulle kanske hänga på en skola med en ungdomsgrupp. Eller ja, där kan jag göra liksom. Men det var ju
här är jag.
Ja. Men att det handlar om så mycket mer och på sättet alltså Svenska kyrkan jobbar med länder och kyrkor i utomlands och speciellt internationella arbetet med partners och att fria förändra kampanjen och massa sånt.
Och det här är också någonting som är väldigt spännande. Man vet så lite om vad som händer alltså nu så här, om man är ungdom och med, då vet man vad som händer i ungdomsarbete och vad som finns där liksom. Sen har ju du jobbat ett tag, då har du fått en mycket bredare bild av vad den här församlingen gör. Men om vi går till dig och mig, Kjell, också som har jobbat länge, man har ju inte superbra koll på vad Svenska kyrkan gör. Alltså vi vet ju hur det är uppbyggt organisatoriskt och så här, men skulle någon fråga mig om jag tar det internationella arbetet, har inte superbra koll. Alltså, vet ju vad vi gör här lokalt, men det är väldigt stort. Alltså. Och det är väldigt sunt att kasta sig in i något sånt där och få en bredare bild av den organisationen som du har lagt så enormt mycket tid och kärlek i och för. Men den här... förberedelserna, stämde den överens sen med...
Och sen började i Uppsala då vi hade liksom förberedelsekurs då. Vi som skulle då till Tanzania fick ju lära oss Swahili. Hade språkkurs. Habari gani, mai rafiki. Så det är liksom, om någon från Tanzania lyssnar, inte troligt.
Nej, det kanske kan.
Då är det på svenska nu också.
Men det kan säkert sitta någon som kan lite Swahili. Alltså det kan
lite till mans.
Ja, men det är många kyrkor som kan slänga sig med någon fras.
Ja, men jag hoppas ju på det, för jag har ju träffat några missionärer där nere liksom svenska, alltså Per och Birgitta Larsson speciellt, som har jättelång erfarenhet. Mm-hmm. Per Larsson, han har varit kyrkoherde i Sigtuna förr tidigare.
Okej.
Som har varit jättespännande. Så det är kanske några som har någon koll på arbetet i Tanzania.
Det är det säkert. Det har ju varit ett missionärsland i lång tid. Så det är inte omöjligt. Men ni förbereder er. Hur känner man innan man åker?
för mig var det, vi hade ju en skön lång tid. Liksom vi sökte det här programmet i februari, nej mars tror jag liksom. Då jag verkligen i sista minuten lämnade in min anmälan. Och sen kom på en intervju och det liksom, jag tror jag satt, alltså jag var väldigt nöjd med den intervjun. Så jag trodde liksom, men det här kommer nog bli, men jag vet inte. Och sen när, efter det jag var satt, så var det ju lång tid tills vi åkte nu 7 september till landet.
Just det.
Så det var en lång förberedelse och det var ju bra med läger, konfaläger på sommaren, för då kunde vi prata lite om det och preppa lite.
Ja, just det, processa inför det.
Samtidigt som jag sköt undan det lite och bara, det där kommer sen. Och jag var jättenervös innan jag åkte, det kan jag erkänna.
Konstigt vore väl annars. Kasta sig ut i något man inte vill. Ja, förlåt, fortsätt, men det tror jag är sunt.
Ja, men jag tror det, alltså, det är ju bra. Men det var ju mycket så här att i det här utbytet handlar ju då om att få vara en del av kyrkan, vara en del av kulturen, se hur kyrkan då, vi var ju då i Bukoba som är staden som ligger till det nordvästra stiftet, Northwestern Diocese. Och det är det som har då samarbete just med Svenska kyrkans internationella arbete. Det är så svårt att säga det, internationella. Jag snubblar alltid på tungan med just det ordet. Och det är det jag måste säga så många gånger också.
Det är de du har varit för, precis.
Ja, exakt. Samtidigt som Svenska kyrkan har ju mer, till exempel Stockholms stift har ju ett samarbete med i Moshi och Arusha. Och har praktikprogram där och så liksom. Och det finns ju flera. Men det var det stiftet vi var nu i. Och där vi har åkt runt, bott på skolor, varit hos värdfamiljer, värdförsamlingar och organisationer som kyrkan stöttar olika liksom, för att få se mer och leva i den kulturen. Inte så mycket det här då missionsarbetet som tidigare varit liksom. Om man tänker att man ska komma dit nu och nu ska vi lära om hur vi ser på Gud eller hur man ska säga. Utan det har varit mer om att skapa relationer och få ett liksom en ögonöppnare för att så här är det här i den här kulturen och i den här kyrkan. Och vad kan vi lära oss av dem och vad kan de lära oss sig av oss?
För visst är det så idag, det är en fråga jag vet redan svaret på, men så idag är det ju, tron är ju extremt stark. Är det inte det?
Absolut.
I till exempel Tanzania.
Ja. Och det kan snarare man ju säga, förbättring till Svenska kyrkan. Då har jag sagt, var lite mer stolt över vår tro.
Ja, just det. Ja, men det är viktigt. Viktigt.
Ja, men det är det verkligen. Det är, och det är den katolska kyrkan som är störst. Jag glömt bort. Men de är ju, ja, men det är katolska och sen är det protestant, eller lutherska kyrkan. Och sen är det muslimer. Och sen finns ju jättemånga andra. Det är ju så otroligt stor befolkning. Och Tanzania är ett jättestort land också. Om man vill ta någon sorts referens, om man tänker, vi bodde ju vid Victoriasjön, som är 68 000 kvadratkilometer stor. Om man tar det i jämförelse med vår största sjö i Sverige, Vänern, eller Vättern?
Du pratar med två som har så dålig koll på sånt där. Du kan säga vad du vill.
Men den är i alla fall 4800 kvadratkilometer. Så det är liksom så här, man tar storleken så här. Otroligt stor befolkning, tror jag, 54 miljoner invånare.
Men du, alltså när man kommer då, ja, vi börjar där. Var såg landet ut? Såg det ut som du tänkte det liksom? För här har jag ändå träffat många som har gjort liknande resor och kanske hade en bild av stampad jordgolv och det är inte alls så. Eller så har de haft en bild av att det har kommit mycket längre än vi har. Bla, bla, bla. Men hur väl överensstämde bilden du hade liksom målat upp med?
Blandat.
Ja. Jag förstår att det inte är så enkelt som
jag tänkte. Nej. Men alltså liksom, jag tänkte ju, just för att Tanzania är verkligen här, ligger i området som är det afrikanska, liksom, hur man ska säga, perspektivet man har, att Afrika ser ut som en sån här lejonkungen när man växer upp liksom, så här, med savanner och det är väldigt platt och enligt liksom. I där vi var det väldigt mycket grönt, det var berg och det var liksom upp och ner, bodde vid sjön, så det kändes som man bodde vid havet för att det är en så stor sjö, så det var ju mycket mer alltså skog, djungelmiljö och liksom bara sån, alltså liksom, det yttre var väldigt mycket annorlunda mer. Jag hade ju tänkt den här savannen-känslan, att det skulle bli mycket platt, mycket långt ifrån saker. Så här. Men det var ju helt annorlunda på det sättet.
Där du bodde var en stad, nu vet jag att ni åkte runt lite, men, men där du hade huvudsakligen, var det en stadsmiljö eller var det lands...
Och det där ändrades ju också. När vi bodde... Bukoba är ju en liten stad. Alltså det är ju liksom, Sollentuna är ju större än Bukoba, om man tar det. Så det är ju, men efter att ha bott ute i byarna så börjar ju Bukoba en stor stad för oss. Och det börjar ju vår, liksom, här kan man ju hitta allt liksom. Här fanns det våra supermarkets som var i princip små liksom så här tobakskioskar, om man tänker så. Där vi kunde hitta Snickers som var så här. Det var våra lite så här.
Guldet.
Ja, men det blev liksom, där har vi lite Sverige liksom. Så det var, för mig blev att köpa en Snicker och sitta och käka den, kunde jag då känna, nu känner jag mig lite hemma i, liksom, i Sverige, eller känner lite Sverige när jag äter det här.
Och nu gör vi ett hopp här. Det är precis samma liksom, mekanismer som är till exempel då i församlingen Teneriffa. Att det är så mycket svenskar som kommer dit. Men där då läser du svensk tidning och äter kanelbulle, som är deras stora,
den stora grejen där.
Så, och du checkar en Snickers för att man vill ändå få den här känslan av hemma. Och, så. Och det är ju inget konstigt, framförallt om man är ensam eller en liten grupp och sådär, att man blir ganska utsatt. Alltså socialt, så att man inte känner. Men vi hoppar över på kyrkans del. Hur var det att gå på gudstjänst? För jag förstår att det gjorde man.
Ja.
Det är inte kort.
Nej, det är inte kort alltså. Det är väldigt spännande, för att från början liksom, om man tar liksom så här, den lutherska kyrkan där är ju liksom grundad av en svensk biskop. Den första biskopen var en svensk, Bengt Sundgren, som har varit en svensk missionär under andra världskriget eller så, som var med och hjälpte till att få ihop det så här. Som man ser idag fortfarande att de har mycket, alltså liksom, i hur gudstjänsten är uppbyggd och liksom, alltså det, direkt så tänker jag, men det här ser ju nästan ut som en svensk kyrka, där liksom vi har liksom samma kläder på samma så, men bara att de tar hela gudstjänsten och så bara drar de ut den så långt man kan, medan vi här försöker förkorta ihop det. Vi liksom bara, nu tappar de koncentrationen, medan här har vi en inlednings bibelord eller något sånt, och då är det en predika på 40 minuter med den. Så det är en liksom, en normal lång var ju på 2,5 timme. Och sen kunde en lång vara på 3,5. Och det längsta vi satt var nu, det var en gudstjänst som var ju där på 500-årsjubileumet också.
Men då var det
6 timmar, och sen 500-årsjubileumet var ju 9 timmar som vi satt i kyrkan liksom. Och bara utan mat eller någonting, bara sitter där och bara, allt på swahili också, och bara, okej.
Ja, det känner man sig också lätt exkluderad kanske i sammanhanget, när man inte
speciellt
förstår.
Speciellt så, ja precis.
Ja, du har lärt dig kanske 5 fraser i Sverige.
Ja, men swahili, liksom, alltså jag kan ju hälsningsfraserna ut och innan, alltså liksom. Och det klarar man sig jättelångt.
Det förstår jag.
För liksom, speciellt om habari betyder då, hur mår du, eller hur är det här? Och då svarar man ju nusuri, och det är bra.
Ja.
Och man svarar alltid nusuri. Oavsett vad du frågar, så svarar man nusuri först. Liksom. Så man kommer väldigt långt genom att bara svara det. Liksom.
Precis, men du kommer kanske inte så långt på en gudstjänst med 9 timmar.
Absolut inte.
Att sitta och lyssna på.
Jag hade ju med mig min bibel, så jag kunde ändå så här, om jag visste bibelorden, så kunde jag sitta och läsa med. Och sen kunde jag göra min egen tolkning. Eller försöka kanske så här, och lyssna lite, bara... Nu sa de det här, okej, vad försöker de få efter? Lite pussel och så. Men jag också lärde mig ganska bra så här, dagdrömma bort lite tid och bara kunna...
Var det inga sammanhang där som, alltså gudstjänstsammanhang som var på engelska eller?
Jo, det fanns det. När jag var i, bodde då i Bukoba i 3 veckor, som jag fick göra sen. När vi delade upp oss mycket i resoparen och sådär. Och då var jag i den stora församlingen med kyrkan Kengele Tatu. Och då har de en engelsk aftonbön på söndagar. Och det var en kontrast i sig, för att den på morgonen, som är den från klockan 7 till klockan 12, eller den ska ju sluta 10, men och sen börjar den andra klockan 11 till 12:30 och så. Där är det på första runt 1000 som kommer liksom. in i kyrkan. Bara det är ju en stor skillnad.
Alltså, ja,
helt fullsmockad. Ja. Och sen och det liksom, det är typ kanske 700 på den andra. Mm. Och då är det lite. Mm. Liksom. Och sen var det 14 personer på den engelska.
Just det.
Och jag bara, ja. Åh, nu känns det som i Sverige igen. Alltså det var så här liksom, jajamän.
Jag förstår och det är ingen här.
Ja. Och, det var, och det var liksom, det hade vi miss i kommunikationen. Någon var borta, så någon hade tagit över den på en, alltså en kvart förberedelse innan. Så det var en som höll vara väldigt snabbt och koncist och allting på 45 minuter. Och jag bara satt och njöt av att det går fort, jag förstår allting. Är så här, ja.
Det var... men är det så pass enkelt, det kanske inte är så enkelt, men att det är att kyrkan har en så viktig roll där. Att det är så stort och att tron är i centrum, kyrkan är där man vänder sig i problematik liksom, och här är det inte så. Alltså hade det varit 1000 personer knackat på dörren och sen 700 och alla bara ge oss mer gudstjänst, ja, men då hade det klart, jag hade också kunnat 2,5 timmar här.
Ja.
Bara byta av tre prästen predikar om vartannat. Mm. Men musiken är väl en stor del också, va?
Ja, absolut.
Och någonting som, nu har jag också en bild där som kanske inte stämmer, men att det är mycket mer dans och sväng om.
Ja, det kan bero på, alltså de älskar ju dans, de älskar det, ja. Eller liksom, jag ska inte dra alla övrigt. Nej, men alltså, det är ju, i jämförelse så är det ju till exempel, det är ju inte den här att man har rädslan att sjunga inför folk som vi har. Och då finns inte den prestationsandan som vi har också. Här säger ju, jag kan inte sjunga eller jag kan inte dansa. Där är det ju, men såklart, sjung bara liksom. Det är ju mer, och kyrkan är ju så mer baserad att är det söndag så går man på gudstjänst. Så är det. Det står ju också i Bibeln. Det är ju mer, lite mer bokstavstroende också. Så att det blir ju, man följer ju det liksom mer kontinuerligt. Och medan vi har ju våra medlemmar som är bara på pappret och nöjer sig med det. Och att vi kan känna att ja, men idag behöver inte jag gå den här veckan. Jag kan ta det nästa, eller en gång i månaden, bara på julen nu i jultiden liksom, att det räcker. Medan där är det liksom då, nu är det söndag, då är det gudstjänst. Vart annars skulle jag vara? Men det är också en stor mötesplats, en jättestor. Och de har mycket så här announcement har de. Som är det som vi har då, att vi berättar liksom vilka som har dött, vilka som är så här. De berättar väldigt mycket mer i detalj, typ grattis till de här för de har fått utbildningen klar och mycket så här, så man får också, det är också en mötesplats att få reda på vad som har hänt i samhället lite liksom på ett sånt sätt.
Ni är ju mycket starkare samhällsaktör i allt de gör liksom, att man vänder sig och så det är väl inte heller så konstigt att det skiljer sig ganska vitt från Svenska kyrkan. Men hur liksom är det sociala arbetet, alltså det som vi hade diakonala, är det ett stort sånt arbete också?
Jo, det finns på väl, alltså liksom de har ju till exempel diakonerna kallas för sisters. Och där kan ju se nästan lite mer katolsk ut på liksom, ofta alltså det är kvinnor som arbetar då som diakoner och liksom har som liksom klädsel, blått förkläde med liksom så här. Men så det finns ju jättemycket.
Ser de ut lite som man ser sköterskor i gamla filmer? Jag får den
ja, en liknande. Ja. Det är liksom så. Är deras liksom outfit som de har. Och så det finns ju väldigt mycket. Och det var ju väldigt mycket. Vi hade en av våra, min resekamrat Ellen som kom då från Göteborgs stift. Hennes mamma var ju i diakon. Så Ellen kunde berätta mycket det om vi träffade någon så här. Och då var det liksom väldigt härligt att få möta och berätta liksom att de har en liknande halsbandssymbol som vi har här i Sverige. Fast just den skiljer sig lite. Och så.
Just det.
Så det finns ju det också. Absolut. Och de har ju själavård och det är ju väldigt, alltså i grund och botten är liksom kyrkan väldigt lik så som vi har våran uppbyggd. Bara skillnaden, eller en stor skillnad liksom, är att det är så mycket mer. Alltså liksom, det är så mera medlemmar, det är så mera det blir, man gör ju mer saker om man har fler personer som kommer. Lite så.
Kyrkan blir, det är en så himla stor del av livet. Alltså det blir ju så. Och då tar det ju plats. Alltså det får ta plats för dig och din familj och ditt liv. Hur tycker du att du blev bemött?
Det var jättespännande. Först och främst är det gästfriheten. Och det är de väldigt stolta över. Och liksom, det älskar de också att få höra när man uppskattar den. Men den stämmer överens. Man är ju som när jag hamnade ett tag då att jag skulle åka själv. så var det liksom först frågor om vad kommer du känna dig ensam nu? Och så sa jag, nej, jag kommer aldrig känna mig ensam i Tanzania. Och det stämmer överens, för att de tar hand om en liksom, omfamnar en, och de är otroligt kärleksfulla. Det är en riktigt socialt, alltså är ju väldigt viktigt att vara, alltså vara med varandra. Bara att gå in i huset där man knappt känner någon, kan man sitta och hänga liksom så här. Så vi är jätteväl omhändertagen, absolut, som gäst. Det är ju liksom på det bästa sättet man kan bli, tror jag liksom. Något som vi kan lära oss av i Sverige.
Ja.
Absolut.
Där är vi ju superdåliga. Ja. Alltså på något generellt plan, såklart. Mm.
Men samtidigt var jag ju också bli bemött som minoritet, som var så spännande. Alltså, man blir ju då kallad musungo, som betyder vita män som går omkring. Det är ett gammalt, jag tror, från kolonialtiden liksom, det sådär. Men det är ju inte bemött på ett mer negativ klang. Mm. När man ropar, de ropar musungo efter den, eller barn som ropar musungo, musungo, så är det ju mer en nyfikenhet, eller en liksom bara, ja men kolla, här är kul. Så medan i svenska öron så kan det bli liksom, nu ropar de en nästan rasistisk klang, kanske. Vi skulle inte ropa liksom, kolla, svart man på gatan liksom, då blir det ju helt...
Som går omkring.
Ja, som går omkring.
Ja, liksom, kolla, wow! Så här. Men så, när man vänjer sig liksom, och sen blir det ju härligt, och de uppskattar, speciellt om man kan då svara tillbaka på swahili, då får ju man liksom otroligt kärlek och respekt tillbaka av det, uppskattning liksom. Speciellt alla piki-piki, som betyder, alltså det är motorcykel, eller båda båda som är då motorcykelförare. Som de har då jättemånga liksom, taxis som åker runt. De är ju, om de ser en då musungo, så tänker de, det här kan ju verkligen få en bra deal med, eller så. Men när man svarar då på swahili liksom, habana ninatembea, eller liksom, nej jag vill, jag promenerar, så blir det inte liksom, ah, jag tappar en kund, utan det är mer liksom, nej men kolla, han kunde swahili, hur hörde ni liksom. Och sen blir det så här, börjar de prata med varandra, och man hör att de säger, åh, han kan jättemycket swahili, och så ropar jag liksom kidogo, som betyder lite swahili, för jag kan ingenting.
Det är som om vi inte blir kallad på sin bluff där, för man har också lagt till som ett perfekt uttal, och så tror de att, här är en kille vi kan prata med. Absolut inte.
Vi hade en gång, det här har vi, bara på ämnet, fast inte alls egentligen, när jag jobbade i hemtjänsten, så hade vi en kvinna som var finsk. Och hon ringde varje dag. Vår gruppledare var finsk. Och hon var ju inte alltid inne. Och den här kvinnan kunde bara finska. Och så vi skulle bara säga, varje gång hon ringde, då skulle vi bara lyfta luren och säga, Airi tulipiantänne. Airi kommer snart hit, skulle vi säga. Ja. Men då började hon prata på finska och trodde att vi kunde finska.
Just det.
Så det var där, det var, vi slutade med det sen. Men vi fick lära oss det. Hon lärde oss att vi ska säga så.
Innan vi släpper på igen, jag gick förbi ett sammanhang. Jag vill inte måla ut vad det. Jag gick förbi ett sammanhang där det satt en finsk person och berättade att den inför julen skulle göra könbullar. Alltså könbullar.
Könbullar.
Ja. På finsk klang då. Och den är en kollega till oss. Så långt kan jag gå och säga. Den kollega satt och bet sig läppen. Så jag dog jag, för jag var tvungen att stanna. Först sa personen köndbullar, personen sa köndbullar flera gånger, att de är så stolt att den rullar in med köndbullar inför jul, och vår kollega min vet det. Harry bet sig ju lite läppen, jag såg ju det. Men det var ändå typ att professionellt, jaha, du har rullat köndbullar. Nej, köndbullar, släpp. Det var spår för bistring, så.
Vi snoppar det.
Ja. Snoppar det. Vi går vidare på Jocke.
Ja.
Och det är du... Inte på tal om köttbullar, men på tal om mat som är köttbullar. Det fick du inte mycket av, förstå, köttbullar. Utan vad äter man?
Man äter...
Jag vet att du la ut någon gång, så vi se om det stämmer. Fortsätt.
Nu vill jag veta vilken var det.
Du sa såhär, nu är jag lite less på ris och banan. Jag tror
Exakt, ja. Jag tänkte att det var gräshoppbilden som du var med.
Nej, okay. Den missade jag i samtal.
Jo, jag har då varit i... i det stiftet först och främst är grund Haya-stammens land. Det är mycket stammar i Tanzania och, liksom, det, och det är väldigt stolthet att man har vilken stam man kommer ifrån och så. Det är många frågor om Sverige, så här, har ni några stammar i Sverige? Och jag är liksom, samer så här, travar liksom. Men ja, liksom och Haya-folket älskar bananer. Det är liksom
bara... Innan vi går vidare på bananer, vi måste bara inte tappa det med stammarna. Är det viktigt där stamtillhörighet, om man är från fel stam? Alltså är det mycket med hierarkitänk i stammarna? Alltså är jag från stam X så är jag värd mer än från stam P.
I överlag så är samhället i sig väldigt hierarkiskt när det gäller liksom, alltså allt från i familjen grund. Så det är mycket, alltså man kan se hierarkin mellan allt. Man kan se det i kyrkan liksom. Biskopen är otroligt älskad och upphöjd. Alla vet vem biskopen är och alla älskar biskop för han är en så bra biskop liksom. Jag vet knappt om vilken biskop jag har i Stockholm. Men liksom
jag fattar.
Eva. och det är liksom, så det är sån skillnad. Och där finns det också mellan stammarna att det finns ändå liksom något, ja, men vi är lite bättre än den stammen, men också ett väldigt, alltså Tanzania har väldigt bra jämfört med andra afrikanska länder, så är det ett otroligt konfliktlöst land och är ett av de fredligare länderna i Tanzania, speciellt då inom stammarna, och det är också varför Tanzania har kunnat hålla så fredligt, att de har bra relation med varandra.
Men alltså, tack. Men då går vi vidare på
maten, ja. Och då älskar ju då Haya speciellt bananer, och då är det alla olika sorters bananer du kan tänka dig, speciellt banangryta. Man äter då matbananer.
Ja.
Det finns runt 7 olika sorter som de odlar så här. Och då är det liksom matbanan som man morsar ihop så det blir som en gröt. Och sen har de lite andra sorts bananer i, så är det bananbitar i. Och sen är det med lite bönor. Så det är liksom, det är deras makaroner och köttbullar liksom. Så här, det här kan de äta varje dag också. Och också den där att de har ingen den här variationen, utan det är bara köp på, det här har vi. Men också för att de odlar ju så mycket eget, speciellt ute i byarna, har sin egen chamba, alltså sin egen trädgård då liksom. Så då istället för att gå och köpa och handla mat, så de äter ju det de odlar. Och speciellt då de odlar så mycket bananer så blir det så. Men det är ju mycket ris, potatis, olika sorters potatis, cassava, yams, som liksom, eller sweet potato. Mycket kolhydrater, en kolhydratsbomb och en stor portion också. Svårt att visa i poddform liksom. Men alltså tänk dig liksom, man är på hemma hos farmor och hon bara slevar på mat även fast man är mätt liksom, tills tallriken rinner av.
Så det är dåligt med protein alltså?
Ja, i jämförelse med hur mycket kolhydrater man äter. Men,
men det, det handlar väl om tillgången? Att det är det man har och då är det man äter liksom.
Med mycket kött och, eller kossa och fisk och kyckling och så här. Kyckling är ju dyrare, så det äter man. Det är mer sällan man äter kyckling, fast det går alltid att hitta. Alltså. Pilau är något som är väldigt gott, som är en sorts kryddad ris. Som har jag köpt lite kryddor med hem, så jag kan laga. För det var faktiskt jättegott. Medan banangrytan, av artighetens skull så lärde jag mig att kunna äta det liksom. Det funkar inte att bara, nej det här tycker jag inte om. Men efter en och en halv månad när jag hade ätit det, tror jag, en gång varje dag, då var jag, när jag såg någon matbild på Instagram eller något sånt, och bara, jag vill ha.
Ja, för du, jag känner dig så pass väl att du älskar ju en riktigt stor hamburgare.
Jajamän.
Goda pommes till liksom.
Yeah.
Det är något som, när jag har varit ute och ätit med dig så ofta det, och när jag ser bilden när du äter så är det. Det kanske var lite snålt med den här resan.
Ja, jag hittade, när jag lärde känna Bokoba-staden så pass, något som jag är väldigt stolt över, att jag blev så ett i kulturen i den staden, att jag kunde hitta, så jag hittade ett hotell med där man kunde få en riktigt bra burgare. Och det var väldigt härligt att få äta. Nu pratar jag liksom bara om allt det här västerländska jag hittar i Bokoba och inte det, den fina kulturen.
Fick du hemlängtan? Och kände du en ensamhet? Du sa tidigare att man kände sig inte ensam. Och jag förstår att du kanske inte kände det, alltså att du hade folk runt dig, men man kan ändå känna en ensamhet fast du är bland mycket folk liksom. Och en hemlängtan. Det var två frågor.
Ja, alltså i slutet hade jag hemlängtan. Det var ju 3 månaders tid totalt. Och jag hade, dels har det med mig att göra att jag har varit i 6 månader så hade jag inte haft det slutet. Nu liksom tror jag inte hade haft lika mycket hemlängtan. Utan nu var jag liksom förberedd i huvudet att nu är jag på väg att ta slut.
Men hade du varit i 6 månader då hade du inte fått samma hemlängtan efter 3 månader.
Nej, jag tror, det, bara, nej, så tror jag.
Ja, det stämmer nog mycket psykologiskt att du var förberedd. Då är jag med.
Men samtidigt, jag har ju min flickvän här som varit liksom, och hon är ju den biten som men liksom så här, om man tänker sakerna. Men annars har jag njutit av att vara utomlands ifrån också. Det var ju väldigt härlig miljö att bara leva i. Jag mår själv bättre att vara i sånt varmt och soligt klimat. Ja. Så som det alltid var. Också regnigt klimat. Det är minst 2 timmars regn nästan varje dag. I alla fall i Bukoba-stan. Lite för att det kom... Victoriasjön värms upp av solen som är precis under ekvatorn, så solen är jättestark. Sen kommer det regnet då, liksom på morgonen, och regnar i några timmar, och då tar allting stopp för att det regnar så mycket att man inte kan gå ut. Det gör också att väntan ibland blir väldigt mycket längre. Så om man har något planerat då får man vänta i 2 timmar tills regnet tar slut kanske. Men sen är det soligt och jättehärligt liksom. Och det, jag mår bättre av att typ leva i en sån miljö, upptäckte jag. Jag tycker verkligen mycket om det. Speciellt var det skönt att få en sommar efter den här sommaren i Sverige som aldrig blev en sommar.
Så jag... är det mycket det här väntan? Typ så här, men nu börjar gudstjänsten 10, fast du kan dra på in 12. Alltså...
Jag tror om något av de där de tycker det är viktigt att komma i tid så är det på gudstjänsten. Ja. Sen kan ju gudstjänsterna börja senare. Eller liksom, och det är mycket, om man säger, hakuna matata, liksom, manjana manjana, på det sättet. Det är ju en annan sorts tidsuppfattning. Och de har inte samma tyngd att komma i tid så som vi har här i Sverige. Då vi är väldigt schemalagda. Liksom.
Ja, verkligen, minutiöst.
Jag menar, jag var ju nästan på väg att bli försenad här för att det var signalfel såklart i tåget. Och då kände jag nästan att nu kommer jag komma försenad och det är inte det. Då vet jag att det drar tid för det liksom. Medan där kan det ju vara att normalt sett så vill de inte säga att det är okej att komma för sent. Men har man en anledning så är det okej. Och det är liksom... Och det.
Men för oss är det för att jag tror att det grunds mycket i skolan och... Att vi jobbar så strukturellt och att det påverkar hela vårt samhälle. Alltså det blir ju så att du jobbar dina 8 timmar. Jag tror att det där är mer flytande. Ja. Alltså
men det är också ett sånt socialt komplex som vi har här. Liksom.
Ja, visst.
Det brinner så inligt i oss att vi inte ska göra någon, alltså vänta på oss eller liksom på det sättet. Vi ser det som en sån stor negativ aspekt att ta upp någon annans tid liksom. Medan där finns inte det problemet på samma sätt. Man ser inte den konsekvensen. Eller om man tänker att vi analyserar så mycket. Överanalyserar kan man, alltså det blir ju som ett skärsord. Men att vi kan tänka att men nu hann vi inte göra det här idag. Då vet vi att vi inte kommer hinna göra det imorgon. Och då, om vi inte hinner imorgon då det kanske blir nästa vecka. Och liksom. Medan där är det, händer inte idag så kanske händer imorgon. Alltså så här liksom.
Din tro, har den utvecklas, påverkas, förändras?
Mest mer bekräftats att jag håller den jag har haft. Ja. Jag vet inte liksom. Mm. Det var också varför jag sökte programmet var att jag ville testa på hur det är att vara kristen i ett annan plats än i Sollentuna typ. Alltså liksom. Har ju såklart varit på semester och sånt. I andra ställen i världen. Men har ju sällan varit då liksom till en kyrka.
Nej,
eller
och
liksom...
då gör det ju kanske bara ett besök och bli med ett museum. Alltså så litet museum. Ja, exakt. Titta man i kyrka, möjligtvis gå på en gudstjänst. Men här blir det ju, här levde det ju utan någon annan i en annan kultur.
Men jag tror det som kanske har alltså ändå ändrats på i en mognad där min egen acceptans och en mera liksom, alltså egen stolthet. Men jag känner att jag är kristen och jag kan ha det. Medan det är något som kan vara svårt i Sverige. Att det är väldigt svårt. Jag var, anekdot precis nu, var på julkonsert i helgen. Min flickvänns pappa som sjunger i en kör som heter Stjärnjul. Och där var det en amerikansk pastor som var med och sjöng. Fantastisk sångare. Alltså helt otrolig. Och så hade han en liten moment där han körde upp. Och då började han berätta så här: tänk nu på de bästa presenterna ni kan ta ihop. Och vad kanske de bästa presenterna som kommer. Men jag har ju tänkt så här, och jag vet svaret. Den bästa presenten är ju Jesus.
Ja, såklart.
Helt tyst. Ja, ja. Och han förväntade sig liksom att det skulle komma ett amen.
Ja.
Och så sa, liksom, sa han där, en liten paus, och så var amen. Helt tyst fortfarande. Ja. Han, alltså... Och det var ju som bara kultur. Jag blev ju som utifrån mig själv. Ja. För jag satt ju där och bara, jag precis varit i en kultur där det där skulle ju kunna få, alltså, med stående ovationer eller liksom, ja, eller, men, det där är ju verkligen så här. Samtidigt som han kom med verkligen här amerikansk, han var en pastor från Orlando, så han hade det här verkligen amerikanska sättet, eller man säger lite frikyrkligt, eller man säger så på det. Och så var, och det var, konserten var ju Philadelphia kyrkan. Så han kanske trodde att här sitter nu en
troende människa.
Men det var så här, verkligen helt fel. Och då var jag så här helt, jag såg mig själv utifrån hur jag reagerade. Och dels satt och kröpte kroppen på mig, för jag tyckte att han sa det på ett väldigt klyschigt sätt som jag inte tycker. Det där ropar ju ingen på. Liksom. Det är ju inte, man måste känna sin publik lite. Liksom. Samtidigt som jag tyckte bara... Wow, här sitter... Det är säkert flera kristna men som inte vågar säga någonting. Eller, liksom, eller det blir ett fel om de hade sagt någonting. Eller liksom,
ja. Ja, det är intressant.
Ja, verkligen.
Hur mekanismen, hur vi fungerar. Vad har du mer fått med dig då? Som nu var lite mer i din tro och så här. Men är det några andra bitar du har fått med dig?
Det har ju varit ett otroligt ögonöppnande resa i hur viktig en kyrka kan vara i ett land. Hur viktig liksom den platsen och en organisation på det sättet kan bidra med. På alla olika möjliga sätt. Har ju inte bara gått runt som en besökare heller, utan få vara i den här delen i kulturen och så. Och få leva i den kulturen har varit otroligt viktigt. Det är liksom, det ger så mycket mer än när man reser någonstans och bara som turist. Men då lär man inte känna landet helt hundra. Man kanske går på alla bästa turistställen liksom. Man tar New York liksom. Man går till Empire State Building och sådär liksom. Men man kanske inte har lärt känna kulturen på samma sätt som när man får leva och bo i den. Och det var otroligt givande och stärkande liksom. Har varit med om olika, sett olika organisationer på så här, Human Rights Child Club. Så var ett projekt som kyrkan bidrar till, skolor där barnen har en klubb där de får komma och lära sig om konflikthantering, både i hemmet och i skolan.
Riktigt.
Hur de kan lösa det utan vuxnas hjälp, men också att ta till sig av andra vuxna. Och liksom, om det är våld i hemmet eller om det är någon annan situation på det sättet. Och så här, där det var helt volontärt och hur barnen berättade och fick liksom visa upp. Och utan så här, och sådana projekt har varit super, alltså, spännande. Och sånt jag kommer berätta mer om sen när jag ska föreläsa om den här resan.
Just det förstår jag.
Så boka in mig då.
Ja. Vi får återkomma i podden när Jocke har sitt turnéschema klart, så ska vi göra reklam för det. Det lovar vi. Hörru du, vad heter det, om du samtalar med liksom folk och så kanske kommer in på kyrkan och Sverige, hur reagerar de då om du bara nämen det är ekatomt.
Ja, det där.
Då säger man ekatomt på Sverige. Jag skiter i det. Men det är inte helt sant. Men hur... liksom fick du tillfälle att samtala om det? Och fick...
Jo, ja. Absolut. Det är mycket så att när vi åker runt till olika familjer och så blir det ju en frågestund om hur är det i Sverige, hur är det här liksom.
Mm.
Och också försöka hitta såklart... Inte bara olikheter, det är det man märker först, speciellt i en kultur som är väldigt tvärtom Sverige. Så det är det första man ser, ju bara olikheterna först, men sen hittar man ju också lite likheter, såklart. Men det blir ju, alltså, de garvar ju lite och tycker att det är ju lite, va? Är ni tokiga? Har ni bara, sen när jag berättar, ja men liksom att...
Svenskarna måste vara tokiga.
Så här, jag var i en bys Kashesha och så fick jag vara på en gudstjänst där. Och då tror jag det var 250 som kom då på en söndag. Och jag sa att det här är mer än vad min kyrka tar in på liksom en, ja, kan på julen ibland liksom. Ja. Alltså liksom
bara, menar vad som får plats enligt brandsäkerhet.
Ja, exakt, ja. Det där. Jag försökte förklara det en gång och det gick inte att komma i
brandsäkerhet.
Ja, liksom så här. Ja, det hade varit kul att se en brandsäkerhetsstyrelsen, om man säger så, gå runt i kyrkorna i Kashasha eller i Tanzania och bara, oj, det här.
Nej, säkert och tryggt. Nej, men ja, mycket, ja.
Så det var ju väldigt så här, både för, det är svårt också att förmedla här hur det ser ut i Tanzania, så det är väldigt svårt att förmedla hur det ser ut i Sverige, liksom, att ja, vi har inte på samma sätt. Och bara det här att försöka förklara att det är mer ateister i Sverige än liksom, det var ju bara helt befängt att få fram det liksom. Jag berättade om ungdomsarbetet, att vi, där syftar vi försöker locka in att få upp en nyfikenhet och liksom lära, alltså liksom, det handlar inte om att lära sig. En konfirmation där är väldigt ofta i termin, och det är liksom, man lär sig verkligen Bibeln ut och innan.
Det är en utbildning.
Ja, liksom. Mm. Och det, sen är ett prov som man sen gör, och sen är det då confirmation. Liksom, så här. Och jag försöker då säga, ja, men vi brukar vara mera liksom, vi har ju Bibeln såklart, men vi lägger det lite åt sidan och låter mer helig ande, ja, liksom, acceptera ju. Liksom, så där. Och bara det var ju så här, om jag förklarar bra varför vi gör det, så förstod man. Men i början var det svårt att få in liksom det. Men det är också, det blir ju så där när det är så självklart från barn, små barnben liksom, att kyrkan är den delen av livet, så blir det ju ett annat sätt att se på det.
Vad heter, jag tror vi får sätta stopp där. Får vi gå på andakten helt enkelt.
Ja.
Så kan vi knyta upp säcken sen, så får du fundera på om det är något mer du vill skicka med våra lyssnare. Men vi kliver på med en andakt här emellan i alla fall.
Och då är det dags för tredje söndagen i advent nu kommande söndag. Och rubriken är Bana väg för Herren. Jag läser ur Matteus evangeliet. Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar. Och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser, att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sannoliken ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han. Inte helt lätt heller, men det handlar ju om Johannes döparen här som liksom är någon sorts förebådare eller förelöpare, eller vad man ska säga, till Jesus. Han är inte själv ljuset, står det i ett annat evangelium, men han visar på ljuset. Han berättar att nu Jesus kommer, det är Jesus vi ska följa. Johannes hade ju lärjungar själv, men han rekommenderade dem då att de skulle följa Jesus istället. Det kanske är så att vi, om man nu ska göra någon sorts överförd bemärkelse, vi väntar ju nu, vi vet ju vad vi väntar på. Vi väntar på Jesus födelse, så att säga, i och med att julen är på gång. Men på den här tiden så visste man ju faktiskt inte vad det var man väntade på. Eller, ja.
Historien var inte skriven än.
Det är lätt att säga, så här, men fattar de inget? Ja. Fattar de, ska det behöva vara så besvärligt? Här kommer ju Jesus liksom. Mm. Men historien var inte skriven, utan det här var ju första gången. Och Johannes visar, följ Jesus.
Och stort av Johannes också att nu har ni följt mig,
ja.
Men sluta med det.
Ja, precis, för hur många skulle göra det liksom? Ja. Det måste ju verkligen vara för att han är helt övertygad om att, ja, men jag är bara här för att visa på Jesus. Det är bara det som är min uppgift, ingenting annat egentligen. För han hade ju stått, som vi har hört tidigare i texterna, ute i öknen och förkunnat liksom omvändelse, vänd om er, heter det. Förbättra era liv och så här. Och nu så visar han, nej men nu kommer Jesus, nu ska ni följa honom istället för mig. Och vi behöver väl kanske, jag menar vi kanske är lätt att döma liksom, säga som jag sa där, att ja, fattar de inget, men fattar vi då, undrar jag. Jag menar, vi vet ju att Jesus väntar vi på för att det blir jul, men ser vi själva Gud överallt?
Ja, i Tanzania då gör man det.
Ja, precis.
Mycket
precis.
Mer.
Mer än här. Ja. Nej, för det är även i kyrkans värld. Liksom. Ja, men vad är det liksom? Ja, vi har Gud ibland mitt framför näsan och tänker inte på att Gud är där. Liksom.
Ja, precis, mitt här i kyrkan också.
Ja, ja, absolut. Ja, visst. Absolut.
Ja. Man kan... Vår svar ofta när vi tror på våra böner, bara att det behöver inte alltid vara positivt svar.
Nej, precis. Precis.
Det är lätt att ramla in att man ska få alltid ett glatt besked om man får bönesvar.
Just det. Och så, nej, precis. Och gärna helst det exakt det man har bett om. Så här.
Men då, så enligt formel 1a vill man ju ha svaret. Men det kommer ju på
just julklappslistan. Liksom.
Ja, just det. Jag kan bocka av det här. Ja. Så här. Miljoner kan jag ta bort. Ja.
Ska vi lämna den där och så får vi höra någonting?
Ja, jag tänkte faktiskt ta bereden väg för Herren. Bana väg för Herren, det kan ju inte bli... Det finns ju ingen annan som passar bättre. Bereden väg för Herren, berg sjunken djup står nå. Han kommer, han som fjärran var sedd av fädrens håg. Rättfärdighetens första av Davids hus den största, välsignad vare han som kom i Herrens namn. Guds folk för dig han träder, en evig konung och strö palmer bred ut kläder, sjung ditt uppfyllda hopp. Guds löften är osanna, nu ropa hosianna, välsignad vare han som kom.
Tack så mycket, Kjell. Är det någonting mer du vill skicka med våra lyssnare, Jocke? Jo, det är klart. Det är en självklar fråga. Rekommenderar du andra att göra det här?
Absolut. Alltså, så här, om man känner att man vill resa någonstans, man vill ha det suget kanske efter gymnasiet, eller man är lite vilsen i vad man nu ska göra i livet. Man vill göra någonting som har ett syfte, där man får kan se som ett volontärskap man har det. Men man har också en koppling till Svenska kyrkan på ett eller annat sätt. Då är det här ett superbra program att bara få liksom testa och se på och lära sig mer av. Och liksom, det gynnar både en själv och andra. Så jag rekommenderar det 100%. Jag är så glad att jag fick göra den här chansen.
Ja. Och vi är så glada att du tog dig tid att komma hit. Och
ja, vi vet det här.
En timmes flyg är så lätt bort.
Ja, det är verkligen.
Sådär. Man sitter och så...
Det går jättefort, så
kan det vara. Men vi vet ju också att du ska föreläsa lite om det sen. Så då får vi tips om det. Och vi kommer att lyssna mer ingående.
Och det är ju inte bara jag som ska föreläsa, utan det är alla stipendiater som gör det. Så om man vill lyssna på fler från Tanzania, så kolla vilket stift man tillhör och vilken stiftperson. Så kommer det mer i, tror jag, nästa halvår. Då kan man höra om Filippinerna, Costa Rica och Brasilien också. Filippinerna har ju varit lite mer julkampanjen där också.
Ja, arbetet, ja. Så det... Superspännande, så viktigt. Så roligt. Och tack Svenska kyrkan i Sollentuna, vår kommunikationsenhet som är vår samarbetspartner.
Ja.
Tack för det. Hörrni, tack Jocke än en gång. Stort tack att du tog dig tid att komma hit. Tack Kjell för den här veckan.
Tack. Nästa vecka är det vår julfinal.
Julfinal som är live.
Live inför publik, ja. I Kummelby kyrka.
Ja. Hörrni, ha det så himla bra, så ses vi i kyrkan.
Hej.
Tjingeling.